Vi pratar ju mycket om livslångt lärande i den här podden, självklart. Men också lite överallt i samhället och inte bara i min bubbla faktiskt, utan på många håll. Men när vi säger det där livslångt, hur långt är då egentligen ett liv? Vad menar vi? Och vem räknas in när vi säger att alla ska utvecklas och växa och bidra genom hela livet?
Och först alltså SJs vd Monica Lingegård får alltså sparken. I beslutet om Lingegårds avgång så hänvisar SJs styrelseordförande bland annat till hennes ålder. Hon fyller 63 år i december.
Det är svårt att krossa stereotyperna mot äldre i Sverige.
Jag hade gärna fortsatt några år till. Jag tycker att det här är både ett fantastiskt och ett viktigt arbete och vi gör stora förbättringar inom SJ. Men jag respekterar också det beslut som styrelsen nu har fattat.
Sparkandet av SJs snart 63-åriga vd och den första förklaringen att det rörde sig om hennes ålder har fått massiv kritik runt om i Sverige sedan i söndags.
Det är bara ulöjligt. Jag blir inte upprörd, jag blir förbannad. Det handlar ju om kompetens och inte ålder.
I Sverige finns det då en del gränser som inte alltid syns men som många känner av. Runt 50 någonstans har jag hört att folk börjar ändå känna av ett skifte. Det blir lite svårare att få jobb, svårare att bli tagen på allvar och möjligheterna att liksom byta och ändra inriktning och känna sig behövd, de börjar smalna av. Vi har byggt ett samhälle där vi på något sätt höjer pensionsåldern och samtidigt då bygger tron på att människans värde är mer under en viss ålder. Och för ett par veckor sedan så hörde jag faktiskt ett samtal i Sveriges Radio om min egen gamla kanal P1 om just detta. Utifrån en ny bok och det är du Jonas Nordling som har skrivit den. Varmt välkommen till Livslångt.
Stort tack.
Livslångt. En podd om lärande.
Jag fastnade ju direkt där som man på Sveriges Radio sa att när man sitter kvar i bilen för att lyssna klart.
Mm. Vad härligt, vad roligt. Den boken smögs väl lite ut med ett pressmeddelande, men det var en vaken redaktör på Ekot där som ville ha in mig prompt i studion. Och jag hade ju tur att få med ministern också i studion där, så det blev väl säkerligen en bra debatt med lite friktionsyta också. Och sen hade vi ju dessutom en ytterligare gäst som kunde vittna om att det går att få jobb långt upp i åldrarna också. Så att säga. Men ja, kul att du lyssnar. Det är flera som hör av sig. Man ser ju fortfarande att public service har en publik, för när man är med som då i Studio 1 i det här fallet så får man en blick i att det faktiskt finns en stor publik där även bland ens vänner som hörde av sig. Så ja, kul, ja. Bra för reklam för boken också.
Jättebra. Mm. Ja, vi har också sökt ministern, inte till det här utan för att det var ändå intressant. Arbetsmarknadsministern var det ju som var med då. Men om vi börjar från början, hur kom det sig att du började skriva den här boken? Alltså vad är din bakgrund som gör att vi sitter här och pratar idag, du och jag?
Jag kanske säga då att boken heter ju Åldersnojan då, med undertiteln Varför ska vi jobba till 50, rättare sagt Varför ska vi jobba till 70 när ingen vill ha oss efter 50, är ju under rubriken, och den är väl också rätt talande för vad boken har för driver för vinkel helt enkelt. Så jag är ju journalist och sedan 30 år tillbaka har jobbat på en rad olika redaktioner, men då det som hände som liksom föranledde själva skrivandet här, det var att jag strax efter 50 var lite klar med en position som jag hade och kände att varför ska jag gå omkring här och som liksom inte var riktigt nöjd med det jag har. Det är väl bättre att jag är en ärlig, bra liksom, arbetstagare som säger upp mig och sen så ger mig ut och letar nya jobb. Så slipper de ha någon som går där och söker jobb i det hemliga, för det är ofta så det går till annars. Mm. Liksom. Så jag sa upp mig och tänkte att nu kliver jag ut på en arbetsmarknad, och då visar det sig att när jag kliver ut på den arbetsmarknaden, så även om jag är inte naiv på något sätt, jag har ju jobbat fackligt i många, många år, jag vet hur tillvaron ser ut, men jag blev ändå lite överraskad över hur liksom mycket mindre attraktiv jag tycktes ha blivit bara på liksom 10 år i princip. Det där gjorde mig nyfiken och det började med att jag liksom på något sätt försökte dokumentera det jag var med om och samtidigt försöka fördjupa mig i den bilden som liksom låg bakom i egenskap av journalist. Gräva lite närmare liksom i strukturerna bakom det och det blev en artikel i tidningen Vi här om året där jag beskrev då att vara jobbsökande efter 50. Den blev ju väldigt uppmärksammad med tidningen Vi smått väldigt uppmärksammad och den blev även också väldigt, väldigt delad på sajten LinkedIn som ju är där alla 50-plussare hänger.
Liksom. Och säger, nu är vi inte relevanta längre.
Ja. Lite så, så att säga. Och sen har jag ju också författare på sidan om mitt journalistik, alltså på sidan om mitt yrke som journalist då, och jag har ju då ett förlag som har gett ut mina senaste böcker och de frågade om inte jag kunde då utveckla den här artikeln i Vi till också en bok när de såg att ämnet var väldigt ja, men att det engagerade många. Och till stor del fanns ju också väldigt mycket research kvar till den där artikeln. Du vet, när man lägger ner tid på journalistik så blir det väldigt mycket bonusmaterial. Så det var inte helt, det var inte så helt svårt att fylla ut den där artikeln med, liksom, med den grundresearch jag hade gjort. Men sen fördjupade jag ytterligare för att försöka se lite strukturerna bakom. Och det blev nog då den bok som nu snart finns ute i bokhandeln. Mm.
Och vi ska komma tillbaka till den åldersnojan i både bok och vad det här är och hur samhället ser ut och vad du har hittat i allt rek kring det då. Men innan du gjorde det här, jag har ju samma bakgrund som du då i mediebranschen, så jag vet hur det kan se ut med jobb och vem som inte får så länge, långt upp i åldrarna och sen tydligen då igen. Men hur hade du tänkt dig de här frågorna? Hade du liksom tänkt på att jag är ju en lärande person som kommer fortsätta hela tiden och jag kan byta och jag är relevant och jag kan bidra och så?
Jag tänker väl, jag har aldrig trott att man bara kan ringa och få ett jobb, utan det är väl i alla faser i livet som man kanske tvingas konkurrera om dem. Men det som hände nu var ju att man kände att man var liksom kanske inte ens tvåa, trea på vissa bollar, utan man var långt ner. Det var mycket svårare att komma till överhuvudtaget att träffa någon som ville prata med, när man sållades väldigt tydligt bort redan i ett inledningsskede, trots och också till tjänster där man tyckte att här är ju faktiskt jag kanske den bäst lämpade, och många som man kunde också se i efterhand få jobb kunde jag också se så här, kanske inte ens hade riktigt fullt de kvalifikationer som söktes i annonsen och sådana saker. Mm. Så, och det, nu ska jag säga, mediebranschen tror jag är liksom lite speciell. Det är en väldigt åldersfixerad bransch. Och jag har ju också verkligen försökt att det är klart att i min berättelse måste jag utgå lite från mig själv för att det blir roligare läsning på så sätt, för att kunna identifiera sig med någon som har varit med om samma sak. Jag gör en liten poäng i det i boken också, att det är att det här handlar också om att jag faktiskt själv får se från insidan hur det är. Och att det är en annan sak att skildra det så än att göra från distans som man kanske annars gör. Just frågor kring åldrande och så kallad ålderism och sånt där blir ju sällan skildrad särskilt bra av de som inte har varit med om den själv. Det är ju väldigt tydligt. Så att det gav ju också en möjlighet. Men sen ska jag säga i ärlighetens namn så att det var egentligen inte särskilt synd om mig på det sättet att jag var inte arbetslös eller så, utan i vår bransch är det ju alltid en massa andra typer av erbjudanden som dyker upp. Inte sällan att man ska fakturera och sådana saker. Så det var ju egentligen inte så att jag var som utan pengar eller utan uppdrag. Men det var mer att jag fascinerades över att jag inte var intresserad, alltså att jag aldrig kom på tal för en riktig anställning. Mm. Och det var egentligen det jag var ute efter. För frilanstillvaron i alla ära, den har sina som förtjänster, men är man van att hänga på redaktion så det var lite det som jag var mest tilltalad av, att få söka mig tillbaka till en sån tillvaro igen, och det var då det visade sig också att backen hade liksom var väldigt brant helt plötsligt.
Ja, den frågan har jag fått många gånger. Längtar du inte tillbaka till en redaktion? Men de går att återskapa utanför också. Men när du då lyfte blicken från dig själv och då verkligen inte satt i och kände att du själv var så drabbad, utan du blev nyfiken som du säger. Vad var det viktigaste du hittade när du började då liksom reka på de här frågorna?
Det kanske den största aha-upplevelsen var att jag har ju en liten förbläs och började gräva i arkiv väldigt tidigt. Och just i den här frågan kunde man ju konstatera att arbetsgivarnas syn på äldre arbetskraften har varit präglad av en viss aversion mot äldre väldigt, väldigt länge. Jag hittade de första liksom tecknen på att forskningen kring arbetsmarknadsfrågor, när de pratar om det här beteendet, det är så länge sedan som på 1930-talet då myntas begreppet arbetsgivarnas 40-årspsykos, när man ska försöka förklara svenska arbetsgivares just svårigheter med att se värdet i äldre arbetskraft. Och det tycker jag blev väldigt fascinerande, för då tyder ju på att det här är en strukturfråga som går nästan 100 år tillbaka i tiden. Ja, egentligen så länge vi har haft fri rörlighet på svensk arbetsmarknad. För jag menar, innan liksom, demokratiseringen av samhället så är det ju svårt. Det fanns ju knappt arbetslöshet i Sverige som det var olagligt att vara arbetslös. Så det går inte att dra några par. Då vet vi, då blir ju åldringsvård och sånt, det är ju en annan diskussion. Men just den här synen på när man anses vara attraktiv som arbetskraft, det dyker i alla fall upp väldigt tidigt. Och som sagt var, de första forskningsrapporterna kring det här beteendet på svensk arbetsmarknad är alltså så gamla som nästan 100 år. Mm. Så det är väl en av de största aha-upplevelserna. Och det gör ju också att man kan se på dagens problem kanske. Jag försöker att göra kanske en annan take på än den som är den vanliga. För det beskrivs ofta väldigt nyvaket att det ska vara ett nytt fenomen hela tiden. Men jag skulle nog säga att vi skulle våga se det här som ett evigt problem kanske, och som hör hemma liksom som relativt logiskt på just en fri arbetsmarknad där arbetsköpare ska få välja och vraka relativt fritt. Och då tycks det vara närmast en naturlag att man beter sig på det här sättet.
Och vad är det du tror? För jag kan dra klara paralleller till också när vi har pratat om lärande just livslångt, som jag pratade om i början. Vi har gjort avsnitt om att också till exempel på äldreboenden så ser man inte de som bor där som liksom lärbara, utan de har slutat med det. Vad tror du det är i den här naturlagen? Vad är det i vår liksom oförmåga att se vad som händer med åren som något kompetent?
Jag tror i grunden, jag menar, när vi pratar då tillbaka till 1930-talet, så är det väl väldigt enkel liksom taylorism. De som var långsammast vid det löpande bandet rykte först, och de som hade som längst inlärningsprocess var mindre attraktiva, och där fanns väl också en klass. Alltså, ju äldre du var i arbetarklass på 30-talet, desto mindre skolad var du ju. Liksom. Det får du komma ihåg också. Så där finns väl en grund. Och sen byggs det väl på fördomar och vanföreställningar om just äldres förmåga på arbetsplatsen. Och, samtidigt som det hänger ihop med kanske en som om du bedriver en verksamhet så vill du ha de som verkar hungrigast och snabbast. Och framförallt, icke att förglömma, som också är billigast.
Just.
För allt det där hänger ju också ihop. Liksom, att vi vill ju gärna att erfarenhet och kunskap ska värderas i lönekuvertet. Men arbetsgivaren kanske inte tycker att det värdet är lika högt som vi som slåss för motsatsen tycker.
Ja, och det där är ju väldigt intressant då, för att frågan är förstås vilka konsekvenser det här får, vilka implikationer på den arbetsmarknad vi vill ha med det här konstanta, kontinuerliga utvecklandet och lärandet och transformationen och allt det där som bassiga som vi håller på med. Så vad kan du se? Vad är det vi förlorar genom det här?
Ja, alltså jag kan bara säga så här, nummer ett, det är inte egentligen det jag har haft fokus på, vad arbetsgivarna förlorar. Men det är ju inte heller jättesvårt att liksom se
ut.
Att, det är klart att om du säger nej till erfaren och rutinerade personer så får du en annan typ av verksamhet. Den kan vara på ytan snabbare, men den löser kanske inte problem lika bra och den kanske inte heller lika fantasirik att hitta andra vägar. Men det jag kanske kan lyfta upp som ett större problem ur, när man ser ut ett folkhälsoperspektiv, det är att det sitter väldigt många svenskar, och jag ska säga att det här är inte bara svenskar, det här går igen, jag kan ju göra ett sidospår här, men det jag också har funnit när jag jobbat med den här boken, det är att det ser exakt likadant ut i alla västländer. Eller västländer. Alltså, har du en fri rörlighet och en i grunden ekonomi som bygger på en fri marknad, då beter sig arbetsgivarna så här i alla länder. Så det är inget speciellt. Men om man lyfter tillbaka frågan till den svenska då, det svenska perspektivet. Det sitter väldigt många svenskar på arbetsplatser som de egentligen inte vill vara kvar på. Mm. Men de söker sig inte därifrån. Ett, därför att de inte kan. Mm. Två, därför att de inte orkar eller vågar. Mm. Och summa summarum blir ju det att det finns väldigt, som så här, en stor potential för att svensken skulle kunna bli lite lyckligare om man var mer uppskattad högre upp i åldrarna. Mm. Och då skulle man få en rörlighet på arbetsmarknaden som också skulle gynna yngre, som kanske skulle kunna få mer jobb som är rätt för dem i det som nu äldre sitter och blockerar därför de inte kan flytta på sig av olika skäl. Mm.
Och jag ska villigt erkänna att det där är en tanke då när man har passerat den här milstolpen som verkar magisk, som väcks. Så kan jag nu tänka att jag ska jobba någon annanstans någonsin? Så jag förstår precis vad du menar. Och det var lite det jag menade också med konsekvenser för samhället. För du lyfter just att det blir en folkhälsofråga för det här. Jag läste också att 85% av svenskar upplever det här. Att det finns en osynlig gräns då vid 50 eller någonting. Så om det här finns i hela västvärlden, är det liksom en slags kulturfråga kopplat till den här då marknadsutvecklingen som du nämner, eller vad tror du att det sitter i?
Ja, alltså, jag försöker väl utan att vara allt för liksom, som framstår som allt för liksom, marxistisk i mina teser, så är det liksom ändå så här, men om man får ändå acceptera att det finns en baksida med en fri marknad där arbetsgivare får liksom, alltså, när de kan styras över väldigt liksom, grundläggande beteenden, då blir det så här. Och sen kan vi ju tycka vad vi vill om det, men jag är ju mer inne på att vi kanske ska bejaka det. Att jag menar, okej, okay, om det är så här en fri marknad fungerar, då kanske vi istället ska fundera på varför bygger vi system som inte utgår från det. För det är ju där skon klämmer just nu. Vi håller på och har ett system där vi ska tvinga folk att jobba längre. Vi höll ju riktåldrarna och det är liksom egentligen då emot som grundprincipen på en fri rörlig arbetsmarknad, vilket har känt sedan 100 år tillbaks. Mm. Det är kanske den diskussionen som vi ska ta i stället. Att om vi nu ska förhålla oss till det här beteendet, då kan vi ju inte bygga ett pensionssystem som tvingar de icke-önskvärda att jobba längre. Och sen så finns ju naturligtvis flera lösningar på att komma till rätta med det här. De beror på vems sida du tar parti för, så att säga. Men jag kan ändå säga att oftast när man ska hitta system som ska fungera så måste man oftast utgå från naturlagar. Men som saker faller neråt, då kan man utgå från det. Och här kan vi säga att arbetsgivare tycks inte uppskatta folk över 50. Då kanske vi ska utgå från det och se, alltså, istället för att låtsas som att det här kommer ändra sig. Det kommer inte ändra sig. Det har inte ändrat sig på 100 år, så varför skulle det ändra sig nu?
Mm. Och hur får du ihop det då med den tanken om att vi alla måste jobba för att vi ska bygga pensionsbasen och alla de diskussionerna som just handlar om varför man då till exempel höjer pensionsåldern?
Nej, men det är ju det, pensionssystemet, det ser man ju på som ett liksom, man ser det som ett strikt tariffsystem, det vill säga om så här många ska ha så här mycket pension så måste man jobba så här länge. Och det är ju väldigt enkelt om man ser det bara som liksom en fråga om risk och en premie. Men då glömmer man ju det här. Vi har också någon där som förväntas ha de här anställda längre. Hur ska vi få dem att behålla de här personerna längre i arbete med tanke på hur de har betett sig som grupp i 100 år? Så. Och den diskussionen förs ju inte. Det är ingen som pratar om arbetsgivarnas beteende och hur det ska passa in i ett pensionssystem där vi ska jobba längre. De går lite under radarn trots att de egentligen är huvudintresset i sammanhanget. Det är ju de som förväntas anställa de här personerna. Mm.
Och mycket av det som jag sitter i och som ju du också hamnade i diskussion med arbetsmarknadsministern om i det här P1-inslaget, det handlade ju då om, för där hänvisade ju han väldigt mycket till, jo men vi bygger ett system för livslångt lärande och man ska kunna vidareutbilda sig och fortbilda sig och hålla sig relevant och anställningsbar och allt det där som vi har hört mycket om. Så skulle det kunna vara en väg då för att ändå öka den här relevansen och bryta den här naturlagen?
Jo, alltså det där är ju bra saker om man utgår från att den som hela tiden lär sig nytt blir mer och mer attraktiv hos den som ska köpa kompetensen. Mm. Men jag skulle nog vilja säga att historien talar emot det. För arbetsgivaren värdesätter inte den där vidareutbildningen eller den där kompetensutvecklingen på det sättet som man vill tro. Utan attraktionskraften ökar inte alls i takt med din kompetensutveckling. Du kanske till och med blir kontraproduktivt eftersom du anses vara ännu dyrare eftersom du hela tiden är uppdaterad med saker och ting. Så att jag skulle säga att även där så är det ett system som förvisso är Det finns ett värde för individ att hela tiden lära nytt. Jag vill verkligen säga, jag vill inte framstå som någon, att jag förordar något annat. Men återigen, men om man ska göra det för att vara attraktiv på en arbetsmarknad så måste det ställas mot arbetsköparens intresse av att köpa den kompetensen. Och där tycker jag fortfarande att arbetsgivare som kollektiv är lite, vad ska man säga, frågan ställs inte riktigt på samma sätt till den grupperingen. Och det är av det enkla skälet att den är väldigt svår att adressera. Vem är egentligen som är den här massan av arbetsköpare? För även om vi har organisationer som företräder svenska arbetsgivare så är så ingen av dem egentligen som tar till orda i Svenskt Näringsliv och liknande. De kan inte uttala sig om de här frågorna för de sitter inte på kompetensen och har dessutom ingen makt att styra över sina medlemmars anställningar och kommer aldrig vilja göra det. Så det är också en omöjlig sak att ta tag i. Det är ju en annan sak att liksom tvinga in fackföreningsmedlemmar i ett beteende, men arbetsgivarföreträdare är en mycket mer svårhanterlig grupp. Mm. Och det gör att om vi ska bygga system utifrån deras sätt att bete sig så skulle jag nog ändå säga att det är dags att börja titta på historien och kanske fundera kring vad är det som gör att arbetsgivare i så fall förändrar beteenden. Och då är det ju, alltså, de behöver ju pushar av olika slag. Jag spekulerar lite i boken faktiskt utan att, jag vill gärna akta mig för att hamna i en pensionsdebatt, för det kan man ju alltid diskutera. Ja, men jag påvisar ändå lite att det har funnits tankar om hur pensionssystemet skulle byggas som har byggt på mera visionära tankar, och sen har man försökt kanske fylla en vision med innehåll. Nu bygger vi ju istället någon sorts framtida pensionssystem helt och hållet bara utifrån ett försäkringstekniskt perspektiv, och det tror inte jag är hållbart. I alla fall inte om man inte tar hänsyn till just arbetsgivarnas syn på saken. Men med det sagt så försöker jag kanske lyfta några andra saker som vi vet och arbetsgivarföreträdare ändå brukar se positivt kring, och det är ju det här med arbetsgivaravgifter.
Mm, just det.
Att man skulle experimentera lite mer med det mot en annan målgrupp än man normalt gör. Vi har ju testat mot unga och kanske liksom när det gäller vissa grupper som är svårare att få in i arbete och sådana saker. Men jag kan ju tänka, givet då min tes att det är många som sitter där och skulle vilja byta jobb men inte vågar, törs, kan. Att man skulle titta på om vi skulle ha en lägre arbetsgivaravgift för folk över 50 som byter jobb.
Just det.
Alltså inte de som bara per se är över 50, utan när man byter jobb, då ska man få en lägre arbetsgivaravgift. För då tävlar man på andra villkor och då skulle man få en rörlighet. Det skulle inte skapa fler jobb, men fler skulle hamna på rätt jobb kanske.
Just det. Vi pratar ju ofta om att det är viktigt med rörlighet på arbetsmarknaden för att den ska vara vital liksom. Jag står och tänker på en sak som jag inte vet om du har reflekterat över, men vi kan väl testa ihop. Och det är att det är ganska många samtal jag har just nu så pratas det förstås om AI-tekniken och hur den påverkar och vilka jobb kommer vi ens kunna dela på, vi som ska jobba och så. Och då pratar man rätt mycket mer och mer, uppfattar jag, om att de här juniora instegsjobben är det som försvinner först. Att det är lättare. Jag pratade just med någon om revisionsbranschen till exempel. Du hade liksom en testperiod där du lärde dig först och sen hamnade du till slut på en seniorroll. Och den där testperioden gick inte att ersätta med en utbildning, utan den var du tvungen att ha. Så om vi då dessutom tar bort den typen av jobb för att AI-tekniken, hur tror du att det skulle kunna påverka hela den här situationen?
Alltså, det är klart att arbetsmarknaden förändras utav teknikens inträde i sig. Det skulle ju möjligtvis kunna föranleda en diskussion om hela pensionssystemet, med tanke på att det då i så fall skulle vara färre jobb som den arbetande befolkningen ska dela på. Och i så fall får man väl diskutera hur vinsterna av de jobben ska fördelas till den tiden man inte längre är önskvärd, det vill säga när ska man då tänkas gå i pension. Det där är ju egentligen bara en fråga om skattebas, skulle jag säga. För att om folk, jag menar, om en fri företagsamhet kan göra vinning på teknik, så ska ju den vinningen ändå fördelas på samhällets medborgare i någon form. Och sen blir det en demokratisk fråga i liksom hur det ska gå till och fördelningsnycklar. Så det tycker jag, det är väl en evig diskussion. Teknik har alltid ställt till det, men det kommer inte ändra någonting i sig. Det är ju egentligen bara som att inte som på något sätt framstå som yrvaken i att det skulle uppstå en ny problematik. Det är den eviga kampen mellan arbete och kapital, om man ska hårdra det. Men däremot, när det gäller just AI, en annan intressant aspekt på det som jag verkligen har funderat lite kring, det är just det här med, om vi nu leker ändå med tanken att vi 50-plussare skulle bli mer attraktiva i grunden hos som svenska arbetsgivare. Mm. Samtidigt så sitter vi då, vi är ju många som har klippt och klistrat och lappat och lagat våra kompetenser och vidareutbildat oss, så att våra CV:n ser ju helt crazy ut till stora delar, och någon ska bedöma de här värdena, och det blir ju mer och mer vanligt att, att CVs ska liksom AI-bedömas och valideras i någon sorts AI-perspektiv.
Just det
kan göra mig lite orolig med tanke på att AI-tekniken är ju långt ifrån utvecklat, och vi vet ju att den hallucinerar lika ofta som den talar sanning. Om den tekniken allt för tidigt tillåts vara den som validerar svensk befolkning, då tror jag att vi faktiskt har ett jätteproblem. För att då kommer många bli bortsållade bara därför att vi har sånt lapptäck av kompetenser som AI inte kan sortera och värdera. Nej. Så det är nästan kanske en större utmaning ur ett arbetsmarknadsperspektiv med just AI-tekniken.
Så. Mm. Och även i, alltså, i alla valideringssystem idag har vi ju många sådana förmågor som världen behöver. Syns inte det?
Så är det, absolut. Sen ska man ju säga att det här problemet kvarstår ju även med mänsklig bedömning. För det kan vara lika svårt för en människa att bedöma olika typer av CV. Men då kanske man ändå kan ställa kontrollfrågor och sådana saker. Poängen med AI är ju att man ska spara tid. Ja. Och det kan ju tendera då att bli också galet, just därför att det ska gå snabbt, fort. Men fel av det, det verkar ju vara liksom så AI jobbar.
Mm. Du har ju touchat vid det flera gånger, och även om det är just de här styrmedlen och incitamenten och den här naturlagen som du nämner, som du har skrivit mycket om, men om vi ändå ägnar en liten stund åt just att fördjupa oss i vinsterna eller liksom konsekvenserna, om vi såg erfarenhet som en tillgång och att vi bygger genom det här livslånga lärandet kompetens som faktiskt är värd något, hur tror du att vi skulle kunna liksom dra fördel, nytta, glädje, välmående av det?
Ja, det där är en tudelad fråga egentligen. För i boken så lyfter jag faktiskt upp en gammal utopisk skildring från slutet av 1800-talet av en amerikan som, den var väldigt i ropet för, i det tidiga skedet av arbetarrörelsen runt om i världen. Mm. Där pratar man lite om att man egentligen inte ska behöva jobba alls efter typ 45. Mm. Att det sen är det dags att bara få njuta av frukterna och tänka fritt och liksom ägna sig åt de stora konsterna. Att det är då värdet uppstår. Och jag kan tycka att det är en liten inspirerande syn på att det är inte arbete i sig som skapar värde, utan det är det du gör sen. Och att det gäller att du är så pass vital så att du kan bidra med någonting som i sig kanske inte genererar intäkter, men som ger samhället ett värde. Det är klart att det där är en generalisering och haltar till stora delar, men det är värt att ta med sig att synen på att man är bara så bra så som man producerar i arbetslivet, den tycker jag är lite den är lite endimensionell, att man är bara sitt jobb. Det har vi väl ändå sagt, att man ska försöka vara någonting mer än sitt arbete, inte minst när man går i pension, så har man ju sett många exempel på att folk då inte längre har en identitet. Mm. Och jag kan ju känna så här, det är klart att det är positivt om vi har en mer flexibel syn på slutåldern för arbete. Den som vill jobba länge ska väl naturligtvis kunna få göra det, och vi har ju ett system som faktiskt tillåter det. Så att jag känner att de bitarna är ju redan på plats. Sen kan man ju också måste erkänna att det finns arbeten där det är helt oskäligt att folk ska jobba särskilt mycket längre än 50, för de är helt utslitna. Mm. Och då kanske man ska ta hänsyn till det, vad kan samhället erbjuda för att den som har haft ett sånt arbetsliv ändå ska kunna ha bra år, i alla fall i ett par decennier till. Och det där summan av detta gör väl kanske att man kanske bör komma ifrån en syn på en slutålder så mekaniskt som vi har haft. Vi har ju haft ett pensionssystem som har byggt på en tröskeltänk egentligen. Så. Mm. Men hur vi än vrider och vänder på den frågan så kokar vi ändå ner till de där som ska anställa. Ja. Det är ändå de som sitter på svaren. Ja. Så vi kan ju tycka vad vi vill i den här saken. Det är fantastiskt om folk slutar jobba vid 40 eller om de slutar jobba vid 80. Mm. Men det är inte det som är saken. Nej. Det är så här, de som ska köpa tjänsterna, hur länge vill de betala för människor? Mm. Och vad har de för alternativ om de vill verka i samma samhälle som de här människorna bor i? Mm. Det är ju den samspelet mellan företag och medborgare. Det är ju den dimensionen som helt saknas i debatten.
Mm. Verkligen, ögonöppnande.
Och får jag bara lägga in, nu finns ju sådana här rätt intressanta verksamheter nu, typ Pluskommissionen som syns väldigt mycket nu, som är en sorts näringslivsfinansierad verksamhet som ska belysa värdet av kompetens för äldre och sådär. Inte helt överraskande finansierad av ett pensions eller åtminstone ett försäkringsbolag. Nej. Som ser naturligtvis faror ifall inte folk jobbar så länge som tarifferna kräver. Mm. Och jag tycker Pluskommissionen, de tillför mycket intressant i debatten och det är viktigt att sånt finns naturligtvis för att diskutera frågan. Men när jag då har gjort min research och gått igenom hur det har sett ut bakåt i historien så inser jag att redan på 50-talet fanns motsvarigheten. Möllerkommittén hette den då och initierades av det gamla statsrådet Gustav Möller som på ålderns höst samlade då representanter för näringslivet och fackföreningen för att diskutera hur man skulle få äldre att jobba längre.
Känns det igen?
Exakt samma frågeställning. Ja, exakt. Och man läser dem allt det, de gjorde fantastiska utredningar och lade ner mycket tid på det här. Det är exakt samma arbete som egentligen Pluskommissionen bedriver nu. Vilket ju är både intressant men också lite deprimerande. För det kan vi säga att Möllerkommitténs arbete ledde inte till någonting.
Nej. Nej, det går verkligen i cirklar.
Och när man tittar på vad de gjorde så är det så att därför att även de lät arbetsgivarna vara lite orörda i frågan. Det var alltid individen som skulle förändra sig, som skulle vidareutbilda sig, som skulle göra sig anställningsbar och attraktiv. Och man utgick aldrig ifrån den som ska anställa de här. Nej. Vad de egentligen ser för värden. Mm. Och det kanske är en lärdom för Pluskommissionen att fokusera bara på arbetsgivarna nu. Mm. Bara på dem och inte hålla på med så attitydbarometer som de gör nu utan verkligen grilla dem stenhårt. Liksom, så här. Vad är det för samhälle ni ska leva i om ni inte anställer de här människorna? Och sluta lyfta upp enskilda fall, det är synd om, utan gå på varje arbetsgivare och säg bara häng ut dem. Det är vad Pluskommissionen borde göra. För det är ändå ingen som har gjort hittills och de kommer inte göra det heller. Men jag bara säger om man vill testa ny mark. Så, mm.
Ändå en shoutout. Hallå Pluskommission. Ja. Här är en idé. Ja, nej men, och jag känner igen väldigt mycket av detta också och har tänkt mycket på detta när vi pratar om kompetensförsörjning till exempel. Vi har ju haft en och annan gäst här som har tyckt att just lärande och livslångt lärande begreppet har kidnappats av att det är just arbetslivets hela tiden behov som tar över diskussioner om detta och inte vad får vi för samhälle, vem blir du som människa och så vidare som intresserar andra av oss så att säga. Vad hade du själv gjort om du hade liksom fått ägna dig åt de stora frågorna utan att tänka på intäkter?
Jag är väl en sån som också då hade fortsatt bara att gräva i de här historiska händelserna som jag oftast fastnar i och skulle jag kunna göra det utan att tänka på att jag också ska dra in till mat och hyra. Mm. Så det är klart att då hade jag väl kanske grävt på områden som jag tror samhället kanske skulle ha lite större nytta utav. Men annars så kan jag tänka att det som faktiskt framförallt skulle ägna mig mer åt det är väl just ideellt arbete i form att det är många rörelseorganisationer där man skulle göra nytta men som ingen gör mot betalning eftersom de kanske saknar helt kapital. Mm. Så jag kan väl tänka att i den bästa världen skulle väl en om man frigör arbetstid och kraft för människor i en tidig ålder där vi nu som är över 60 jag är ju snart över 60 i alla fall, fortfarande har liksom rätt många vitala år. Att man skulle frigöra väldigt mycket tid och kraft till, till folkrörelser, civilsamhälle på ett sätt som kanske man bara sett början på. Och nu sker det ju på frivillig basis, men om man bygger in det så att det är det som förväntas av det. Okej, du kan få gå i pension vid 65, men då förväntas du jobba 10 år ideellt med någonting. Det kan jag känna så här, det är väl ett rimligt synsätt på en social medborgare. Liksom, så att det, kanske till och med att man skulle baka in i skattesystem och liknande. Nu försöks, tänker jag lite, det här står inte någonting om i boken, men nu ställde du frågan på det sättet att jag tillät mig att tänka lite.
Precis
utanför
lådan.
Precis
det jag vill åstadkomma här, den typen av provtänkande tillsammans och reflektion. Ja, och jag tänker också att alla som liksom, ofta kommer med motargumentet att vi behöver få jobba så länge vi kan, det är liksom, vi är här för att jobba, vi känner det. Att man kanske kunde vidga det, vad är jobb då? Precis som du säger, vad är arbete? Och det ser vi ju stora behov av i de sektorer du har nämnt, så att säga. Finns det då till sist, Jonas, någonting som vi alla kan göra lite till vardags för att liksom utmana de här naturlagarna och arbetsgivarna och kulturen på något sätt?
Alltså, när jag skrev boken så hade jag väl egentligen bara en önskan, och det är peppa folk att söka fler jobb för att man är 50. Sen kan jag, min rekommendation är väl, ja, men säg inte upp det då, för det är bökigt att få det där jobbet och du kommer inte kunna ändra på den här naturlagen. Men om fler ger sig ut och söker jobb och vågar åtminstone, så är det så att man får ju jobb. Jag menar, herregud, jag fick ju jobb och nu har jag ett nytt jobb. Man får jobb även som 50-plussare. Det är bara att det tar längre tid och det gäller att inte bli nedslagen. Men om man vågar göra det lite oftare, lite längre, då får vi den där rörligheten som tror jag skapar en mer dynamisk arbetsmarknad och som gynnar alla. Så att det vill jag inte, ska säga någonting, så är det är ju peppen till alla som vill byta jobb. Ge det inte förrän du byter jobb. Liksom. Låt inte, för många somnar ju in vid 55, nu får jag jobba här i 10 år till. Så det tycker jag är en jävligt tråkig syn på arbetslivet. Att man borde åtminstone kunna få en bra nytändning de sista åren också. Helt enkelt. Och jag föreslår lite instrument för hur man skulle kunna få det i rull, helt enkelt.
I boken. Och det lirar ju väldigt bra med ett avsnitt vi hade nyligen om att det är många som också någonstans i den här åldern börjar tänka de här tankarna. Var det det här som var livet? Är det meningsfullt det jag gör? Var det det här jag kom för? Och så. Och blir man då kvar i en fastlåst situation, då ökar ju de tankarna väldigt mycket. Är det något annat jag inte har frågat om ditt arbete, dina insikter, boken eller något om det?
Nej, jag tycker jag har babblat på så mycket nu så att det är ingen som orkar höra mer nu.
Jag tror att det är ganska många som ändå har spetsat öronen och shoutat kanske inte bara till Pluskommissionen då, utan även till alla rekryterare som eventuellt, vi har ju en del HR-lyssnare för den här podden.
Jag kan säga så här, när jag skrev boken så hade jag ändå en ambition att försöka, dels är den inte så tjock och dels försöker jag också inte vara tråkig. Så att det är liksom, den är ett försök att skriva också om en fråga som är komplex och berör många, men ändå med någon viss glimten i ögat. Så.
Precis min ambition för den här podden. Mycket fint sammanfattat. Tack för att du bidrog till det och kom hit, Jonas Nordling, författare då alltså bakom boken Åldersnojan, varför jobba till 70 om ingen vill ha oss efter 50. Stort tack.
Stort tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.